bara en del i ett påstående. Där din skatt är, där din skatt är. Och vi ska gå till ett ord i Matteusevangeliets 6:e kapitel 19-21 där. Du som slår upp din bibel, du ser att det finns ett avsnitt så här. Det har bibelkommissionen gjort lite för att förenkla för oss. Det är ett sammanhang där. Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och skär. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skär. För där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Skulle man kunna vända på det så här: var är ditt hjärta? Där din skatt är, det som är viktigt för, där är ditt hjärta. Ja, men jag vet ju att hjärtat sitter här, va? Ibland blir man så rädd som man får försöka svälja ner det, men jag vet det finns här. Men det som är värdefullt för mig, det som är viktigt, det som styr mig, det är mitt hjärta. Det är min skatt. Och då kommer frågan: vad är det som är viktigt för dig? Egentligen, handen på hjärtat, vad är viktigt för dig? Det är det som du kan nästan offra allt för. Det finns inga gränser för vad det där får kosta. Jag menar, vi har ju människor som har väldigt konstiga prioriteringar. Man kan åka från Nya Zeeland för att se en fågel i norra Sverige som sällan brukar landa där. Samtidigt är man naturvän, men man flyger gladligen för att se på en liten fågel som har landat i en trädgård. Ja, men det var ju jätteroligt för den fågeln. Eller hur? Men någonstans har det blivit något fel i gyrokompassen här. För man skulle kanske inte ha varit där. Hoppas den överlever. Vad är det som är värdefullt för dig? Är det ägodelarna? Är det ditt intresse? Vad är det som står högt på din dagordning? Vad är det som håller på att flytta in i ditt hjärta? Eller rättare sagt, börja styra ditt hjärta. Alltså ibland blir man, jag vet inte, du kanske inte är som jag, men jag blir väldigt bekymrad. Men ibland är det en jättereportage om någon som har lagt ner ett antal tusen timmar för att bygga en modelljärnväg eller mixa med en bil eller... Men vad tar de med sig till himlen av det? Ja, men jag tyckte modelljärnväg var roligt när jag var barn. Hade också en. Men jag hade ju inte mod att, eller tålamod att hålla på i timmar. Jag skulle köra med det. Jag var inte på att bygga i landskap och sånt. Jag gjorde min pappa åt mig lite grann. Han fick göra det. Han tyckte det var roligt. Men jag menar, så kan man göra tv-reportage och hemma hos program att den har hållit på med det här snickeriet i 38 år och nu äntligen står det färdigt, så kan man visa det för folk. Och sen, när man ligger på dödsbädden, kan man stå på det då? Alltså, vi har ibland satt värderingarna väldigt lågt för våra liv. Ditt liv är värt mer. Ditt liv är värdefullare. Gud har någonting mer för dig. Så vi borde få öppna våra ögon och se. Det här är, tycker jag, ett trist sätt att se. Men så möter vi de där människorna. Jag har mött dem ett antal gånger, de här som har fått tag i Jesus. De är hängivna. De talar om Jesus i alla lägen under en tid. Och det finns någonting som vi hela tiden ska vaka över. För Paulus säger att den som står ska se till att han inte faller. så vi aldrig blir så självgoda så vi tänker vi fixar det här, det händer ingenting för oss. Det viktiga är att vi vakar över vad vi sysslar med, vad som tar vår tid. Det finns ett sammanhang, om vi går till Markus 4, om såningsmannen som sår ordet. Det står i vers 14. Sen står det om olika vägen. Det står om stengrunden. Och så finns den goda jorden så småningom. Men vers 18 och 19. Hos andra sås säden bland tislar. De har det som, det är det som hör ordet. Men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så det blir utan frukt. Bedräglig rikedom, världsliga bekymmer. Känner du igen det? Det var kul att liksom be om en sån här kontroll. Vem har aldrig haft världsliga bekymmer? Om jag ber dig räcka upp hand och du räcker upp handen och säger att du aldrig har världsliga bekymmer, då ska jag säga att du är en lögnare. För det har vi drabbats av. Men när det tar tag i oss så kan det förkväva det mest växtkraftiga gudsordet. Vi börjar bli fixerade vid världsliga bekymmer och så det som är planterat i vårt hjärta rycks bort. Målet för oss, det är ju inte att ha allt som finns i den här världen. Målet är inte att ha det allra flottast och senast. Vårt mål är himlen. Det är dit vi ska. Det är dit vi ska. Men de här andra som inte har det målet, det är ju väldigt synd om dem. Som måste lägga ner pengarna på det som hör den här världen till, va? Vi borde ju berätta för dem att det finns faktiskt någon möjlighet att få ett bättre liv. Det är få som är lyckliga, evigt lyckliga i det här livet. Världsliga prylar. När jag växte upp så hände en brandkatastrof i grannområdet där jag växte upp. Jag var väl i 10-årsåldern ungefär. Jag märkte ju inte så mycket för jag sov ju på natten. Men på morgonen fick jag höra att huset jämte där min farmor bodde hade brunnit. Fyra lägenheter var det nog. När räddningstjänsten kommer dit så hittar de 2 tonårsungdomar, en kille och en tjej. Killen blev min kompis så småningom sen. Vi gjorde mycket dumt ihop. Men det kan vi släppa. Det är nog preskriberat nu. Förlåtet. Men de står där, förtvivlar, tårarna rinner och så ropar de: mamma, pappa, varför kommer ni inte ut när huset står i ljusan låga? De är vid dörren och räddningstjänsten får hålla dem tillbaka och flytta dem över gatan därför att de var rädda att de skulle bli sedda. Storyn var den. Att det var en familj med 2 barn som växte upp i det huset. När det började brinna i deras lägenhet, varför vet jag inte, så tar föräldrarna dem och sätter dem i säkerhet. Tar ut dem på gatan, slänger på dem kläder så att de kan vistas ut på gatan och säger: mamma och pappa kommer snart tillbaka. Då fanns det några släktklenoder, några guldsmycken som de skulle in och rädda i huset. Men de kom aldrig tillbaka. De dog där. För några prylar. Det hade väl varit bättre att de har överlevt. Här blir 2 föräldralösa barn istället. Eller tonåringar. Så jag tänkte på, tänk vad världsliga prylar kan betyda. Och ta oss fel. När vi har fel saker i hjärtat. Jag menar, okej, då. Om de har rusat in igen. Om det har varit någon människa eller något djur de har kunnat rädda. Men för några guldsmycken. enligt i alla fall barnens version efteråt, när de berättar om mamma och pappa som rusade in för att försöka rädda det här. Ibland är vi lika aningslösa. Vi spenderar tid, kraft och fyller vårt hjärta med det som vi inte får ta med oss över gränsen. Som är bara världsliga saker, världsliga bekymmer. Vi jobbar mer och mer för att kunna underhålla de grejer som vi har skaffat oss. Jag menar, har man prylar, har man flotta grejer, så ska det underhållas och det ska användas. Jag växte upp i en församling där, när jag var barn, så hade vi en lägergård eller en sommargård församlingen. Jag har berättat det här förut, men låt mig få berätta det för sammanhangets skull idag. Sjöängsgården. Där hade vi våra barnläger på sommaren. Där hade vi våra tonårsläger på sommaren. Dit åkte vi, för det var bara 5 kilometer utanför stan. 7 kilometer var det kanske då, när vägen var lite sämre. Gick lite kurvigare. Vi cyklade vi efter förmiddagsgudstjänsten. Vi hade med oss massäck och där umgicks vi och gick, var tillsammans. Från början var vi en stor grupp, många familjer som åkte dit ut. Och för oss grabbar och tjejer var det jätteroligt. Där kunde vi umgås, där fikade vi, där lekte vi, där sparkade vi fotboll. Där hade vi tävlingar och lekar. Umgicks på söndag eftermiddagarna medan föräldrarna satt i klungor och diskuterade söndagens predikan och försökte komma vidare i den. Så småningom när jag kom upp i tonår så var vi väldigt få som åkte ut. Vi var ett par, tre familjer bara som åkte ut. Och vad som har hänt? Jo, man har skaffat sommarstuga, man har skaffat båt, man har skaffat bättre bil, man hade råd att göra mer saker. Så man tappade den intima gemenskapen i församlingen. Och det märktes också i gudstjänstlivet. Vi levde i en väckelsetid. Människor blev frälsta. Helt plötsligt kände vi inte varandra längre. Vi kände inte varandra. Vi bad inte tillsammans där på söndag eftermiddagarna ute på gräsplanen i Sjöängsgården. Det är viktigt att vi inte tappar bort vad vårt hjärta fylls av och vad vi fyller vårt hjärta med. Det är inte fel att fylla vårt hjärta med kärlek till varandra. I den kristna gemenskapen, ha omsorg om varandra, sätta värde på att få mötas. Vårt hjärta är hos Gud, men också hos Guds barn på jorden. Det är viktigt att vi inte tappar bort det. Tänker på en liten berättelse jag hörde för en del år sedan. Jag hävdar inte att den här är sann. Jag hävdar inte det. För jag har läst den och jag har hört den berättas. Det kanske är en predikanthistoria. Men den är bra. Så låt mig få berätta. Men jag vill bara säga det. Försök inte hitta den. Du får gärna försöka hitta den. Men jag garanterar inte att den är sann. Den är väldigt bra. Det är vid frukostbordet sitter mamma, pappa och barnen. Och flickan säger: mamma, pappa, jag har drömt i natt. Och så rinner tårarna. Vad var det? Vad har du drömt? Säger mamma. Jo, jag drömde att Jesus kom tillbaka och hämtade oss. Och tittar mamma lite för. Men då vill vi inte gråta. Det var väl underbart att Jesus ska komma tillbaka. Tänk, drömde du verkligen? Ja, jag drömde det, hur vi lyftes upp. Ja, underbart. Vart tog drömmen? Så ser mamman att flickan gråter ännu mer. Jo, för helt plötsligt sjönk pappa tillbaka. Och vi andra, vi fortsatte uppåt, men pappa försvann neråt. Så jag var tvungen att fråga Jesus: vad händer? Och då säger Jesus till mig: pappa har för mycket jord på sina stövlar. då var det en annan där vid bordet som fick en tanke. För mycket jord på stövlar, för mycket fångad av den här världen. Det är väl inte du? Det är väl inte jag? Det beror på vad som är här inne i vårt hjärta. Var vår kärlek egentligen är. En sak är att säga att jag älskar någon, va? Men frågan är, gör jag det av hjärtat? Vi kan sjunga Jesus, jag älskar dig. Och ryckas med. Men frågan är, gör vi det verkligen? Får det kosta ett pris? Får det kosta ett pris att älska Jesus? Vad är din skatt? Vad är det som är värdefullt? Vad är ditt liv värt med Jesus? Ibland har vi haft en förkunnelse som har tenderat att göra det allt för rosenrött. Sanningen är att det kostar ett pris att vara kristen. Jag vet av egen erfarenhet. Jag hade stakat ut min framtid. Jag visste. Jag hade skrivit kontrakt med ett jobb. Och så kom Jesus emellan. Och helt plötsligt ser jag. Pengar. Jag visste precis vad jag skulle tjäna. Alltså skulle jag säga. Idag var min månadslön. Vad skulle ni skratta och säga. Ja men. Tjänar jag 20 gånger mer i månaden. Visst. Okej, jag känner också lite mer än vad jag skrev i kontraktet då. Men för mig var det stort. Jag visste vad min pappa tjänade i månadslön. Och jag skulle få 3 gånger pappas månadslön. Plus en massa förmåner. Den här natten i Örebro, när Jesus kommer emellan och säger, jag vill ha det här. Jag vill ha ditt liv. Du säger att du älskar mig. Visa det. Visa det. Det var jobbigt då. Men om jag tittar nu bak i backspegeln, tycker jag är underbart. Tack gode Gud för att jag inte börjar bort i Falköping på det jobbet som jag hade skrivit kontrakt på. Jag är så tacksam. Alltså då fick jag istället en lön som var bara en bråkdel av min pappa. Vars månadslön. Men tack gode Gud för att jag vågade ta det steget. Det kostar någonting ibland att få någonting. Jag tänker på. Jag vet inte om hur du reflekterar när du läser bibelordet. Funderar du liksom, jaha, vad var det här nu? Vad stod det här egentligen? Men låt mig få ta dig med till Matteus 13, verserna 44-46. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner det och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är också som en köpman som söker efter fina pärlor. När han finner en mycket dyrbar pärla gick han hem och sålde allt han ägde och köpte den. När man predikar över den texten så skulle man kunna tala om skatten, hur fantastisk den är. Man kan tala om pärlan, hur fantastisk den är. Men låt mig bara få fästa din uppmärksamhet på de som köpte åkern, eller den som köpte åkern, den som köpte pärlan, sålde allt. Allt för att få den. När vi upptäckte frälsningens åker eller frälsningens pärla, vad fick det kosta dig att köpa åkern eller pärlan? Förstår du bilden? Vad var ditt pris att betala? Punkt 2 som kommer. När du köpt frälsningens pärla eller frälsningens åker eller skatt, Vad gör du med det? Vad gör du med det? Du kan väl åtminstone, säger Jesus, om jag nu får sammanföra några liknelser, de här som får punden och så vidare, kanske du åtminstone kan sätta in pärlan på banken så den får växa i värde. Vad gör du med det? Du är frälst. Du är Guds barn. Du är på väg mot himlen, eller hur? Vad gör du med det? En dag kommer när vi ska göra räkenskap för vårt liv. Inte våra prestationer, men hur vi har förvaltat. Ska du också få höra en dag: väl gjort du gode och trogne tjänare. Du bara satt över det som ringa var. Var du trogen? Kom in i min herres glädje. Jag ska sätta dig över mycket. Tänk hur många dörrar Kjell ska få vakta i himlen. Och hur man gryter mat som ska lagas. Hur är det? Vad ska du göra? Alltså det är viktigt vi ser att frälsningen är inte bara något exklusivt för mig. Det är ingen egotrippad värld vi håller på i. Vi är frälsta, och jag älskar min brors devis han hade på sina cards, visitkort, ja. Det är så vunnen för att vinna andra. Det andra satte titlar och så vidare och funktion, så är vunnen för att vinna andra. Kommer du ihåg det? Det är därför du är frälst. Det är därför det är främst. Den första församlingens kristna, de var brinnande i det här. De berättade, de levde ut, de visade. Därför var då frälsningen var en skatt i deras hjärtan. Det var något värdefullt, någonting de var rädda om. Där din skatt är, kommer också ditt hjärta. Det är viktigt att vi får tag i det här i våra liv, så vi vet. Vad är din skatt? Vad är det som är värdefullt för dig? Låt mig få återkomma till den frågan. Vad är värdefullt för dig? Vad kan ta bort skatten? Vad är det som kan bryta din frälsningsglädje? Jag tror det är viktigt att vi har tag i det här. Så vi hela tiden, Paulus han tar ju upp det. Den som står måste se till att han inte faller. Det är lätt att lockas in i saker som fångar vår uppmärksamhet. Som tar vår tid. Jag skulle kunna räkna upp en mängd saker vi har i det här samhället. Som tar alldeles för mycket tid av oss alla. Jag menar inklusive mig. TV-apparater, smartphone, datorer. Jättebra om man använder dem på rätt sätt. Men tänk vad tid de kan ta. Och sen har vi fått många kanaler, så man måste ju kunna zappa runt och kolla allt vad som händer, va? Måste man. Du vet, när Jesus har flyttat in och är på väg in i våra hjärtan, så det är enormt. Alltså, skulle vi nu räkna, så skulle du kunna ge mig 100 skäl till varför du måste kolla varje Facebook-uppdatering. Du skulle kunna ge mig 100 skäl till varför du var tvungen att se det där TV-programmet. Etcetera, etcetera, etcetera. Det finns så mycket ursäkter. Och då tänker jag på en liknelse Jesus berättar i Lukas 14. Ni kan läsa några versar där. Du klarar av det. Vi börjar på vers 16. Jag ska inte till Lidköping idag, så jag kan breda ut mig lite här idag, va? Jesus sa till honom: en man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne sände han sina tjänare för att säga till de inbjudna: kom nu, är allt färdigt. Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom: jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sa: jag har gift mig, så därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sa till sina tjänare: gå genast ut på gatorna och gränder och staden, i staden, och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. Och så småningom, och huset blev fullt. Jag menar, att köpa en åker är ju ingen synd. Eller? Det är ingen fel. Att köpa några oxar, det är ju ingen fel. Inte ens 5 par oxar är fel att köpa, om man behövde dem. Eller hur? Att gifta sig är ju absolut inte fel. Eller hur? Men frågan är vad jag gör av det. När åkern, det är alltså representera jobbet, förvärvet, det jag ska få min mat av. När den tar mer tid så jag inte hinner med honom som har kallat mig. Oxarna, det är ju verktygen eller maskinerna jag behöver i åkerbruket. Ja, men det är väl inte fel att ha. Eller hur? Har du ett jobb så har du säkert verktyg också, på ett eller annat sätt. Och det är inget fel. Frågan är vilken dimension det får för mig, i mitt liv. Jag hinner inte upp till festen. Och gifta sig är absolut inte någon synd. Men när det får ta överhanden så jag inte hinner med det viktigaste i livet. Festen. Jag har uppe på mitt kontor har jag en liten tunn bok. Den är den mest oansenliga av böckerna jag har. Ja, jag har en som är ännu mer oansenlig, för den är så sliten så jag ser man inte vad jag står på ryggen. Men här är det som ett häfte. Och jag gång på gång studsar jag till för rubriken som står på ryggen: du missar väl inte festen. Blå bok med röd stil på. Du missar väl inte festen. Och jag bara, det här har jag talat till mig en gång. Alltså, kan jag vara så upptagen av till och med det som egentligen är viktigt så jag missar själva festen, det Gud har kallat mig till. När världens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelser får tag i mitt hjärta, då dör någonting här inne i mitt inre. Då är det viktigt att jag vaknar till. För en dag kommer den stora revisionsdagen när vi ska få lägga fram allt vi har gjort för honom. Nu ska jag säga en tid. Nu vill jag att du hör vad jag säger, så du inte går härifrån och säger någonting jag inte har sagt. Okej? Okay? Till och med andliga upplevelser kan ta bort fokus från honom som ger upplevelserna. Hör du vad jag sa? Jag säger inte att det är fel med andliga upplevelser. Men när det tar bort fokus från honom som är gåvogivare, då blir det fel. Jag ärar och hyllar inte gåvan, jag ärar och hyllar honom som gav den. Det är viktigt vi får tag i det. Och att vi inte är fångade i det Gud har sagt en gång, utan vi hela tiden är beroende av honom. Ni vet, det finns en liten plats i det här landet som heter Horn, som ligger på gränsen mellan södra Östergötland och norra Småland, strax norr om Vimmerby ligger den här platsen. Varför nämner jag det? Jo, därför att man säger ofta på väderleksrapporten, när det är köldrekord i södra Sverige, så är det oftast Horn som har drabbats. Eller bensinas. Jag vet inte hur du ska se på det. Men det får, du får se på hur du vill. Alltså om vi andra har plus minus noll, så har de kanske 15-20 grader där. Det är ett riktigt kallhåla. Jag vet var det ligger precis. Det hände någonting för många år sedan. Kan det vara 30-tal, 20-tal, 30-tal, så fick de en profetisk hälsning i församlingen att de skulle bygga ett kapell, ett baptistkapell. Och det var underbart. Man satte igång och man började bygga det här kapellet, och det var till stor välsignelse. På den tiden så var det kanske 5 familjer som levde på en gård, och sen var det drängar och så vidare. För det var mycket folk där ute på landsbygden, och det samlade fullt. Och så kom vi fram på slutet av 50-talet, början på 60-talet. Då var det en lantbrukare med moderna maskiner som kanske hade 5 egendomar, eller 5 åkrar under sig, eller 5 lantbruksåkrar. Helt plötsligt var de ju inte lika många längre där ute. Och då var det några ungdomar som bad och ropade till Gud. Det fanns en liten grupp ungdomar som sa: men vi borde väl flytta in till Horn. Det är ju där folket bor numera. Det var ju inte så dumt egentligen, va? Nej, Gud har sagt att vi ska vara här. Och det var ju rätt också, eller hur? Har vi utrymme för att Gud kan ändra sig? Eller tiden ändrar sig? Jag tror ungdomarna har fått tag i det. Det fanns en mjölkaffär som vi ledde in i samhället. Mjölkaffär var liksom ett minneblott när vi kom upp på 60-talet. Jag har gått till mjölkaffär, men jag är ju gammal, jag är från 40-talet. Så jag har gått till mjölkaffär och handlat 3 liter mjölk. Nu är jag svarar om kilo istället, men då var det lite fortfarande. En liten pingstförsamling. De såg utmaningen, de köpte den här mjölkaffären. Det är den enda församlingen som finns kvar i Horn idag. Jag menar, när man har passerat 100 och ligger på kyrkogården, så blir det inte så mycket församlingsliv. Så kapellet står fortfarande tomt, om det nu inte är rivet nu, det vet jag inte. Det är rätt länge sedan jag var där nu. Strax utan, eller vad är det, 5-6 kilometer utanför Horn. Alltså, det viktiga är att vi är lyhörda. Jag tänker på Apostlagärningarnas 8 kapitel. Det står om Filippos som blev utdriven. Jag tror det var Gud som skickade iväg honom. Jag är helt övertygad om det. Men så han kom till Samaria, Samariens huvudstad. Och i vers 6 så är det: de lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg det tecken han gjorde. Från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop, och många lama och halta blev botade, och det blev stor glädje i staden. Amen. Och så går det en tid. Och så kommer vi till vers 26. Då så: en Herrens ängel talade till Filippus: stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner till från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippus reste sig och gick. Fattar du vad jag känner? Ibland har vi konserverat oss. Så har det alltid varit, så ska det vara i evigheternas evigheter, amen. Men vi måste gå med Gud. Så handlar det om att våga vara flexibel, att våga vandra med Gud, att lyssna, inte på vad världen tycker är trend, utan vad Gud vill. Allt för mycket har vi isolerat oss i det Gud hade gjort. Men det är viktigt att vi ser att Gud är på gång också i vår tid. Vår skatt borde vara: vi följer Gud. Vi är hans tjänare. Vi älskar honom. Härligt. Jag blir så svag i knäna när jag ser små barn. Jag tycker det är underbart. Ni vet att en dag kommer man bo på ålderdomshemmet och det är inte så mycket små barn. Men så länge jag är i församlingen vill jag att det ska vara barn. Det är underbart. Det är viktigt att vi ser att Gud går vidare och vi ska gå med honom. Det är därför inte Jesus byggde en megakyrka. Det finns en profetisk tanke i det, att inte han byggde en megakyrka i Jerusalem eller Betlehem eller i Kapernaum. Och lärjungarna startade inte en kyrka som med en byggnad, utan de gick med honom. Och det är tid för oss också att gå med honom. Det behöver inte alltid betyda geografisk förändring, men det handlar om ett hjärtas förändring, att vi är lyhörda. Därför att här inne i vårt hjärta, där finns vår skatt, och där stavas G-U-D. Han är vårt hjärtas innersta kärlek, eller hur? Det finns ett bud, kallas för yppersta budet i Bibeln. Vi har det i 5 Moseboks 6 kapitel. Det här behöver vi pröva oss emot ibland. Det behöver liksom vara den där som koordinerar oss, kalibrerar vårt inre. Du behöver liksom ha det, precis som man kollar att däckerna stämmer och att man stämmer gitarrerna och så vidare, va? Man kalibrerar. Och det här är det som vi borde kalibrera våra liv efter. Den fjärde versen: hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och så här: och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem där du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och det ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposten i ditt hus och på dina portar. Vadå? Vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vårt förstånd och vår nästa som oss själva. Det är det handlar om. Förstår du? Det är liksom det du stämmer emot. Du vet, precis som du stämmer ett instrument, så finns det en viss tonhöjd för ett A. Och egentligen, om man fixar det här rätt, med rätt svängningstal, så skulle man kunna stämma en gitarr på Nya Zeeland och samtidigt här i Sverige, och så har man ljudkommunikation, så ska det stämma. Är det 440 eller vad det är? Ett A. 440 hertz, ja. Mm. Förr, när man lyfte telefonluren i Sverige, när den här tonen kom, så man... Det är ju borta nu, men jag, kommer ni ihåg gamla bakelittelefoner? En del är så gamla som ni kommer ihåg det. Så lyfte man. Då fick man faktiskt ett rent A i örat. Det användes att stämma emot i vissa lägen. Nu vet jag inte vad man får för någonting i örat när man... Alltså, det här är det renstämda. När jag älskar Herren min Gud av hela mitt hjärta. Inte halva, inte ibland, inte när jag känner för det. Är det någonting jag blir oerhört upprörd på? Det är när vi tar: jag känner för det. Vad då känner? Gud är alltid likadan. Gud är likadan även när du har tandvärk och huvudvärk och något som samtidigt. Gud är likadan. Han är värd att älska då också. Han är värd att upphöja. Då kanske du får hjälp med både huvudvärken och nageltrånget och vad det nu var allt jag sa här. Du får backa bandet, du som lyssnar. Så kommer du höra. Vi ser emot runda av den här predikan. Men jag ska inte lura er som de gjorde när jag var barn och man gick på gudstjänster och sen de såg att folk började se lite, ja, så tappade, då slog de igen så här. Varför? Nu är det snart slut. Men det var det ju inte. Då kör de ett varv till. Så jag ska inte lura er med det. Då kommer jag till en viktig punkt. Det finns ett folk som inte har böjt knä för den här världens ande. Baal kallas det i Bibeln. Vi kan gå till Romarbrevet där Paulus tar upp det här, 11 kapitlet. Men vad är Guds svar till honom? Det var Elia som var bekymrad. Du vet att Elia var en stor profet. Jag menar, där i första kungaboken 18, vet du. Yes. Ja, ös på lite vatten över mitt offer här så att, och även graven runt omkring blir fullt. Och Gud ska svara på eld. Och så driver han med basprofeterna som håller på och ristar sig. Och säger, ja, kanske Gud har gått avsides. Kanske ute på resa. Kanske han sover, eran Gud. Och så ställer han fram och så faller elden. När han har bett en bön. Han bad en bön. Och så kommer han in i ett läge där han tappar sugen. Strax efteråt så går man till den där busken som vissnar ner. Och du känner hela den där storyn. Han gömmer sig i grottan när Gud frågar, vad gör du här? Det är också en bra fråga. Vad gör du här? Det är 19 kapitlet om du vill hitta det i första kungaboken. 19 kapitlet. Men i Romarbrevet 11 så säger, står det så här. Men vad Gud svarade till honom. Jag har lämnat kvar åt mig 7000 man som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Det här kom till mig här för ett tag sedan när jag kände en bekymmer. När jag började fundera på hur står det till i kristenheten egentligen i vår tid? Det ska vara så trendigt. Så Gud försvinner någonstans i röken. Jag får säga att man ser inte röken av Gud. Och man ser hur vi är upptagna av den här världens mångahanda. Och mycket av det här som vi lägger ner så enormt mycket tid på kommer vi inte ta med oss till himlen. Det enda som är garanterat att du tar med till himlen, det är de du har vunnit för Jesus som har blivit frälsta. De får du ta med dig hem. Jag menar, om du har 5 bilar på gården och 10 guldringar och mat i kylskåpet så att det svämmar över, för nästan knuffa igen kylskåpsdörren för att få igen den. Det är bra. Tack. Men du tar inte med dig till himlen. Men människor som har vunnits för honom, de har också en plats i det himmelska. Och det är bara, när jag ropade till Gud och jag bad över det här, så kände jag bara, Gud, hur ser det ut i vår värld? Det är ju ganska förtvivlat egentligen. Vi ser hur många församlingar sjunker och det profeteras över att den kristna gemenskapen ska vara utraderad i vårt land 2040. Du vet om det, va? Men det är ju inte sant. Det är ju inte sant. Då kom det här ordet till mig. Jag har lämnat kvar åt mig 7000 man som inte har böjt knä för den här världen. För Baal. På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt åt sig. Min bön det är: Gud, var finns de 7000? Ja, summan får du, kan du sätta en sån här klammer runt, va? Var finns de som ska resa sig upp i den här sista tiden och stå upp för Jesus? De där som har betalat priset. De där som vill vara med och förvalta det Gud har lagt ner i deras hjärtan. Jag tror vi är i en tid då vi ska få se det här vakna till. Jag ser en tid framför mig. Jag läste en liten artikel igår. Först tänkte jag att den var gullig. Och sen upptäckte jag att den kanske är sann. Det är en man som säger så här: jag har läst väckelsehistoria. Jag har läst om det som har hänt i vårt land och ute i världen. Men jag vägrar tro att väckelse bara är historia. Jag tror att väckelse är nu. Och jag är beredd att hålla med honom. Jag är beredd att hålla med honom. Jag vet vad vi har gått igenom i den här församlingen. Men jag vägrar att tro att det var sista gången Gud besökte den här församlingen. Jag vägrar att tro att det är kört nu. Det finns så många som vandrar borta från Gud. Så många som är på väg att gå evigt förlorade. Därför har jag beslutat mig för att det ska få kosta ett pris att tjäna Gud i den här tiden. Därför jag ska ha med mig fler hem till himlen. Är du beredd? Det kommer att kosta ett pris. Det är inte någon bekvämlighetsväg att gå med Gud. Det kostar någonting. Även i vårt land. Vi har sett segrarna. Elia hade sett det. Han hade tappat modet. Han gömde sig i grottan. Hoppas inte du gömmer dig i grottan. Utan du har beslutat för att Jesus ska få bo här inne i ditt hjärta. För evigt. Amen. Herre, jag ber att du ska låta det här få falla ner i våra hjärtan, far. Så vi ser vem du är verkligen. Att vi är beredda att gå med dig i allt. Herre, jag ber att just nu ska visa oss de där tusentals som har vägrat att böja knä för den här världens ande. För det moderna tänkandet, Herre, där vi inte finns plats för dig. Herre, jag ber dig att du ska visa oss de, Herre, som är beredda att betala priset för en väckelse på nytt i det här landet. Herre, vi vägrar att tro att väckelse bara är historia. Vi tror att det finns en grupp människor som har placerat dig väldigt centralt i sina hjärtan. Och du är deras skatt. Där är också deras hjärta. Herre, låt det här få bli en väckande stund för en kommande väckelse. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Innan vi lovsjunger. Så jag vill att du böjer ditt huvud. Jag vill att du sluter dina ögon. Jag vill att du frågar dig: brinner verkligen det här inne? Är Jesus skatten? Är det nya livet skatten? Eller är mitt hjärta uppfyllt av så mycket annat? Så många andra måste hinna med. Bara ett är nödvändigt. Bara ett är nödvändigt. Och det är Jesus. Det är bara han som är viktig. Så jag vill bara att du beslutar dig nu. Jag ska inte be om handuppräckning nu. Jag bara ber att ta beslut. Det är Jesus som är viktigast i mitt liv. Om jag inte hinner med någonting annat, inte får ut någonting annat den här tiden, så vill jag ha evigheten. Jag vill ha evigheten. Och jag vill ha det tillsammans med många som har vunnit genom mitt liv. Genom våra liv. Herre, nu ber jag att vi ska verkligen ta dig på allvar. Vi vägrar ge upp, far. Vi vill inte lägga oss ner och dö. Vi vill ta kampen för att rädda den här världen. Vi ber om de här 7000 eller hur många de är som har vägrat att böja knä för den här världen. Att vi ska få kontakta dem, få kontakt med dem. Dela livet tillsammans med dem, fader. Jag ber dig. Du vet om de finns här i den här stan. De finns i området. De finns i Lidköping. Fader, vi bara ber att du ska kalla ut dem. Som väktare på muren. Vi ber i Jesu namn. Amen.